Här börjar Vägen till stjärnorna av Jeffrey Archer. Översättning av Staffan André och Karin Wik. Inläst av mig, Thomas Hansson, för Saga. Till Peter, Joy, Allison, Claire och Simon. Prolog. Förenta staternas president, svarade hon.
Jag kan tänka mig angenämare sätt att bli utfattig på, sa hennes far när han drog de halvmåneformade glasögonen från nästippen och plirade mot sin dotter över tidningskanten.
Nu pratar du strunt, pappa. President Roosevelt bevisade för oss att det inte finns någon högre kallelse än att tjäna sitt land.
Det enda Roosevelt bevisade, började hennes far. Men han tystnade och återgick till tidningen när han insåg att hans dotter skulle betrakta repliken som vanvördig.
Flickan fortsatte, som om hon bara var alltför medveten om vad hennes far tänkte på.
Jag inser att det skulle vara meningslöst att försöka fullfölja en sån ambition utan ditt stöd. Mitt kön skulle vara ett tillräckligt stort hinder, utan att nämna nackdelen med en polsk bakgrund.
Tidningsbarriären mellan far och dotter försvann plötsligt.
Tala aldrig nedsättande om polackerna, sa han. Historien har bevisat att vi är ett ärorikt folk som aldrig sviker sitt ord. Min far var baron.
Ja, jag vet det. Han var min farfar också. Men han finns inte längre och kan inte hjälpa mig att bli president.
Tyvärr, sa hennes far med en suck. För han skulle otvivelaktigt ha blivit en stor ledare för vårt folk.
Och varför skulle inte hans sondotter kunna bli det?
Nej, säg det, sa han och stirrade in i sitt enda barns stålgrå ögon.
Nå, pappa, kommer du att hjälpa mig? Jag har ingen chans att lyckas om du inte backar upp mig ekonomiskt.
Hennes far tvekade en stund innan han svarade. Satte åter glasögonen på nästippen och vecklade långsamt ihop sin Chicago Tribune.
Jag gör en deal med dig, älskling. När allt kommer omkring är det sånt politik handlar om. Om resultaten av primärvalen i New Hampshire visar sig gynnsamma, ska jag backa dig hela vägen. Om inte, måste du ge upp hela idén.
Hur definierar du begreppet gynnsamma, svarade hon omedelbart.
Återigen tvekade mannen och vägde sina ord.
Om du vinner primärvalet eller får mer än 30% av rösterna ska jag följa med dig hela vägen till konventet, även om det skulle innebära att jag blir utfattig.
Flickan slappnade av för första gången under samtalet.
Tack, pappa. Mer kan jag inte begära.
Nej, det kan du sannoliken inte, svarade han. Skulle jag nu kunna få fortsätta att försöka komma underfund med hur Cubs kunde tappa sjunde rundan i serien mot tigrarna?
De var otvivelaktigt det sämre laget, som siffrorna 9-3 visar.
Min unga dam, du kanske tycker att du vet ett och annat om politik, men jag kan försäkra dig att du inte vet ett dugg om baseball,
sa mannen samtidigt som hans fru kom in i rummet. Han vände sitt tunga ansikte mot henne.
Vår dotter vill kandidera för att bli Förenta Staternas president. Vad säger du om det?
Flickan såg ivrigt upp i väntan på ett svar.
Jag ska säga dig vad jag tycker, sa modern. Hon skulle ha lagt sig för länge sedan, och det är ditt fel att hon är uppe så sent.
Abel tittade på sin klocka.
Du har rätt, sa han och suckade.
I säng med dig, älskling.
Hon gick fram till sin far, kysste honom på kinden och viskade.
Tack, pappa.
Mannens ögon följde den 11-åriga dottern när hon lämnade rummet och han lade märke till att högra handens fingrar var hårt knutna. Hon gjorde alltid så när hon blev arg eller hade fattat ett beslut. Han misstänkte att det var frågan om båda dera den här gången. Men han insåg att det skulle vara meningslöst att försöka få Safia att förstå att deras enda barn inte var någon vanlig dödlig. Han hade för länge sedan avstått från varje försök att göra sin fru delaktig i sina egna ambitioner och var åtminstone tacksam för att hon var oförmögen att stävja sin dotters. Han återgick